Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej, det är dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Och jag som leder den heter som vanligt Hasse Brontén. Idag heter min gäst Annie. Och vi kommer prata om lite olika saker. Bland annat vad de flesta polishundarna blir, vad de misslyckas med och inte blir, varför de inte blir godkända. Det tyckte jag var lite intressant. Och om hennes två missioner utomlands. Så det blir ett blandat spännande avsnitt om några sekunder. Om du gillar Snutsnack så finns det ju flera sätt som du kan stötta den på. Du kan ge den en recension på iTunes. Du kan ju dela ett avsnitt som du gillar i sociala medier, till exempel till dina vänner. Eller du kan göra ett litet inlägg på Instagram. Eller så kan du väl nämna podden vid nästa släktträff. Det är en liten idé. Att följa Snutsnack på Instagram och Facebook hoppas jag att du redan gör. Hur som helst så uppskattar jag alla små insatser som gör att vi kan sprida den här podden som jag tycker är så rolig att göra. Men som jag också tycker är viktig. Jag tycker att det är viktigt att känna till polisens arbete och att också få en uppfattning om vilka personer som döljer sig där bakom uniformen eller brickan. Ha nu en trevlig lyssning och glöm inte att vara försiktiga där ute. Hej Annie!
Hej Hasse!
Välkommen till Snutsnack!
Tack så mycket!
Vad roligt! Vi fick vänta en liten stund innan vi kom in i studion och redan kommer upp massa spännande saker som jag vill höra snart. Och hoppas lyssnarna får höra också. Vad gör du idag? För du jobbar ju som polis.
Ja, jag är instruktör på hundenheten i Stockholm för polishundförarna.
Alltså du lär ut helt enkelt hur man jobbar som hundförare?
Ja, träna hundarna och hundförarna i alla prov som de måste klara. Mm-hmm. Sen har vi massa andra arbetsuppgifter också. Vi har testar hundar som ser om de kan bli polishundar. Mm. Lämplighetstestar dem. Anskaffning, hitta nya hundar. Det är hela tiden ett behov av att hitta nya polishundar. Så att, om det är någon som lyssnar som tror att de har en lämplig polishund som de vill sälja, så får de gärna höra av sig.
Okay. Hur många procent av hundar som man testar failar? Liksom, som...
De flesta. Det är svårt. Det är mycket höga krav på de här stackars hundarna, tänkte jag säga. Nej, det är inte stackars, utan de kommer få ett väldigt roligt liv, de som blir polishundar. Mm. Men det är mycket de ska klara.
Vad är det man faller av på, så att säga? Vad är det vanligaste som hund?
Det kan vara att man inte klarar av att jobba i olika miljöer, höjder, trappor, hala golv, instabila underlag. Mm. Du ska ju kunna jobba, spåra, söka, till och med kanske bita i trånga utrymmen och mörka utrymmen och allt sånt här. Och det är väl en av de stora grejerna. Mm. Sen kan det vara modet som brister.
Okay.
Du måste ju vara ganska modig.
Hur testar man mod på en hund?
Ja, vi har fasta testsituationer. Bland annat då så, till exempel så drar man upp en overall som ser ut som en människa, som en dumpe som flyger upp 10 meter framför hunden plötsligt.
Okay. Som en fågelskrämma,
ja,
nästan.
Ja, nästan så. Och ser hur de reagerar på det. Plötsligt uppdykande hot. Sen så har vi en släde, kallar vi det, men det är som en halvfigur med en jacka på sig och lite elakt grin och ögon som man drar sakta mot hunden. För att se om hunden har liksom försvarslust, till exempel.
En del bara drar då? Eller?
En del sticker. Tjopp, hej då. då var det färdigt.
Och då är man, då är det fail.
Ja, det är det. Men det är viktigt att vi säger till alla också som kommer och du har ju samma hund med dig hem igen. Alltså ja. Det är ju inget fel på hunden, det är bara det att den kanske inte passar för just vårat ändamål.
Men det är som när man söker en tjänst som man tror att man är lämplig för. Mm. Som man till exempel, jag sökte ju till livvakt en gång och då sa ju psykologen att det var fail direkt. Så det var ju den där, de körde väl den där fågelskrämman på mig fast på ett annat sätt. Mm. Och då blev jag ju nästan lite förnärmad att jag inte ansåg som lämplig som livvakt. För i min fantasi så hade jag ju sett Bodyguard med Kevin Costner och visste ju precis liksom hur en livvakt skulle vara. Mm. Men det är väl så med hundarna också då, att det behöver inte vara, man behöver inte vara dålig.
Nej, absolut inte.
För att man inte klarar just att ha den här tjänsten.
Liksom. Nej, precis. Och sen även om man, även de som klarar provet, det är inte säkert att de blir polishundar i slutändan, för sen är det massor med arbetsprov som ska klaras också.
Okay.
Man har en testperiod på ett par månader. Mm. För att se om det kommer att fungera. Så att det är bara ett litet sållningsinstrument egentligen, det här första testet. Så att det är ett litet nålsöga.
Ja, verkligen. Men det som man har sett vanligast är att man ser schäfrar, har man sett som polishundar.
Mm.
Så man har sett de där som jag tror är en liten schäfer, men det är en belgisk
vallhund, ja. Ja. Malinois.
Malinois som ja. Ser riktigt fräcka ut. Det ser ut som en väldigt tight schäfer.
Ja, precis. En gul, kortårig schäfer. Nej, det är det ju inte. Det är en belgisk vallhund och schäfern är ju en tysk vallhund.
Just
så de är ju väldigt lämpliga just för att de har det vi letar efter i egenskaper på hundar. Men sen har vi ju även andra. Vi har ju labradorer och fågelhundar och så till sökhundar. Någon boxer har jobbat också och jobbar. Så att egentligen är det inte rasen utan individen. Men just de här raserna har visat sig passa för vårt arbete väldigt bra.
Ja, okej. Okay. Men man tänker på såna här... Nu är jag ingen hundexpert, så du får liksom inte tycka att det är pinsamma frågor här nu. Men jag tänker på de här tuffa hundarna som man tänker så här, Dobermann och Rottweiler och sånt där som ser väldigt... liksom farliga ut. Varför ser vi så få sådana till exempel?
Ja, de brukar inte klara. Det är väldigt få av dem klarar de här lämplighetstesterna. Jag ska inte ens generalisera, för som sagt, det är inte rasen i sig så, men alltså, ofta så har de lite problem med mod och även miljöer. Så att alla är ju välkomna att testas så att säga, men det har visat sig att det är just de raserna som företrädesvis fungerar bäst för vårt arbete.
Det är lustigt, för i helgen så var jag iväg med mina tre bröder. Vi brukar hänga med varandra utan fruar och barn och sådär ibland. Och då var det, vi skulle gå ner för en sån gallertrapp, ståltrapp med hål i. Och då var det en kille innan med sin hund och hade uppenbara problem att få den här hunden att gå ner för den här trappen då, som var hål med galler i. Sådär.
Ja, det är en grej som vi har på testbanan då, en gallertrappa.
Mm.
Utan liksom, ja, som är högt upp också. Så att det... Då testar man både trappor och galler med hål i och höjder, och så är det rangligt på samma gång då, så att det blir mycket på en gång. Det
låter som tester som inte jag heller skulle gå i, klara.
Nej, det är ganska tuffa tester för att bli hundförare också faktiskt.
Ja, det är det.
Mm.
Men vem är du då, Annie? Var kommer du ifrån i det här avlånga landet?
Ja, jag är född i Kungsängen faktiskt.
Aha.
Ja, norr om Stockholm. Uppväxt norr om Stockholm. Har hållit mig norr om Stockholm förutom när jag jobbat utomlands. Jag är väldigt intresserad av att jobba internationellt också, så jag har bott en del utomlands och jobbat en del utomlands också. Men ja,
liksom uppväxten och sådär, hur såg din familjesituation ut när du var yngre och så här? Var det en klassisk
kärnfamilj?
Var det?
Nej, det var det inte. Nej, skilsmässa och familj kan man väl säga. Men jag och lilla syster, mamma och pappa som skilde sig, och sen så bodde vi själva med mamma.
Okej.
Så att, men det funkar bra. Vi är starka tjejer av det.
Ja, men vad kom tankarna kring det här jobbvalet då, att börja jobba som polis?
Ja, faktiskt var det så här att det var väl någon gång innan gymnasiet eller gymnasietiden så tänkte jag att jag skulle bli antingen skådespelare eller polis.
Vad roligt.
Och då blev det polis jag kom in på först, för jag började söka till Dramaten också. Men...
Ah, vad roligt.
Ja. Men man får ju vara lite skådis i polisyrket också.
Exakt.
Faktiskt.
Och det var min dröm när jag var ung att bli skådespelare. Men så blev jag polis istället.
Mm.
Men det var min pappa som tyckte att skådespelare inte var något riktigt yrke. Och det kanske stämmer.
Ja.
Statlig anställning garanterar ju en lön i och för sig. Men...
Ja.
Ja, okej. Okej, så du sökte det först och kom in först på det, ja.
Mm. Ja, jag kom inte bara rakt in faktiskt. Jag fick söka 3 gånger innan jag kom in på polishögskolan.
Okay. Så att jag var... Vad failade du på då?
Första gången så var det på den här dockan man skulle lyfta. Ja. På den tiden var 77 kilo eller någonting sånt. Jag fick liksom upp den halvvägs. Och så tyckte jag att jag kan ju gå nu. De bara, nej, du måste räta på ryggen. Och det gick ju inte.
Nej.
Så det var liksom, ja. Så då... fick jag gå hem och så tränade jag marklyft som en galning. Sen så fick jag 3 månader senare då fick jag söka igen. Eller det var i alla fall ganska ofta.
Mm.
Så då ryckte jag upp den där dockan ganska lätt. Så det var ju bra i alla fall.
Ja, ja men den är lite krånglig att lyfta om man inte är van att lyfta också. Det, man får ju heller inget sånt supergrepp.
Nej, nej och sen var det ju... Alltså, jag blev ju klassad som... mycket lämplig. Mm. Men ändå kom inte in för det var så väldigt många som sökte.
Just det. Vilket år var det du sökte då?
93, 94 där någon gång. Mm. Jag kom in sen 95. Mm. Började i skolan.
Hur var det? Komma till en ny utbildning?
Det var jättekul. Det var fantastiskt.
Ja, det var det.
Det var ju liksom drömmen och man var väldigt stolt. Polisyrket är ju ändå någonting som man tycker är liksom samhällsbärande och viktigt. Och sådär, så att det var man ju jättestolt över. Och dessutom faktiskt då som tjej var man ju extra stolt faktiskt att ha kommit in. För att det var ju alltid väldigt mycket mindre tjejer på den tiden.
Hur blev ni tjejer behandlade på skolan då?
Jo, men det mesta var bra tycker jag. Fast jag fick ändå upp ögonen från början att oj, det är inte riktigt på lika villkor alltid.
Vad var du reflekterad över?
Nej, men det kunde vara några små grejer som att... ja, titta, hon har fel färg på hårbandet. Det är ju förskräckligt. Och sen kunde någon kille gå liksom och vara clown med trasiga skor. Då skrattade man bara. Så det var lite sådär att man var tvungen att vara liksom perfekt ungefär. Så kändes det.
Okej, du kände en sån grej i alla fall lite till och från där på skolan. Att det inte var helt...
Nej, det var inte helt lika.
Lika, ja. Men sen när du kom ut då och liksom var färdig... Polisman heter ju, men en poliskvinna då, men officiella då titeln att man har liksom polismans befogenheter eller polis. Mm. Hur var det då när du kom ut till de färdiga konstaplarna där ute som hade jobbat ganska många år?
Nej, men alltså jag tycker att det var bra. Framförallt så var det bra att vi hade mycket äldre kollegor som visade oss liksom hur man jobbade. Att man hade mycket erfarenhet att luta sig mot.
Mm.
Och vi hade ju lång praktik också. 18 månader var ju vi ute och jobbade. Så man jobbade ju 1 år på ordningen. Mm. Fast man var polisaspirant.
Just det.
Så att det, man fick ju mycket, 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 mycket hjälp av de äldre. Så att det var fantastiskt att jobba. Det är i Västerort på aspiranten. Och sen även i Västerort när jag var klar på ordningen. Så.
Och sen efter den praktiken fick du gå tillbaka till skolan då?
Ja, precis. Grundkurs 2. Det var grundkurs 1, praktik och sen grundkurs 2.
Mm.
Och det var ju ganska kul. Det var ju, då tyckte man ju att man kunde så himla mycket när man kom tillbaka till GK2. Liksom, och lärarna bara, nej, nej, nej. Så här gör man inte. Vi bara, men så gjorde de på praktiken.
Ja, det sker ju. Det blir ju då en skillnad då när man lär sig allting by the book.
Mm.
Så här ska det gå till. Och jag vet själv när jag var lärare på polisskolan i 2 år att jag hade jobbat till exempel som narkotikapolis i 8 år och hur man utförde de här visitationerna och man kanske sällan ringde åklagare men man hade lagligt stöd tyckte man för man hade ju det här som
fara
i dröjsmål som är ganska unikt. Alltså den svenska lagstiftningen att polismannen själv får besluta om att söka på personer och söka i bilar, göra husrannsakan och fatta beslut själv gjorde vi ganska ofta. Som poliser ute på när vi jobbar med gatulangning och så vidare, så vidare. Men när man då skulle lära ut det på skolan, då var det ringa åklagaren, dra den caset, stå där med den misstänkte som ska vänta på för att bli visiterad och så vidare. Och då tyckte man att det liksom...
Ja, ja precis. Men jag tror att det var en ganska bra grej att få liksom en verklighetscheck också, att det här gäller... oavsett liksom, så att man måste ju förhålla sig till det som lagstiftningen liksom, har att säga.
Mm.
Även om man är praktiskt polisarbete, men man måste ju hålla sig inom liksom, lagens råmärken och så.
Absolut.
Så, det, är viktigt. Så att det var en ganska bra grej att komma tillbaka en sväng där till skolan tycker jag.
Mm. Jag tyckte det var ett bra upplägg eftersom jag gick lika den, ja, samma utbildningsform då, liksom grundkurs 1, praktik, grundkurs 2. Jag tyckte det var ganska bra. Men vi har ju varit inne och nosat reda på vad du gör nu. Du jobbar med hundar och instruktörer där. Vi kommer ju komma tillbaka till det. Men var det redan då att du, jag ska bli hundförare och jag ska jobba med hund?
Nej,
och så?
Nej, jag vill bli ridande polis faktiskt. Jaha, för jag är ju hästintresserad sådär. Så att jag hade siktet inställt på ridande polis. Fick förmånen då faktiskt att när jag var aspirant vara 2 veckor på rytteriet.
Okay.
Och då kände jag ändå att nej, det var inte som jag hade trott och inte, det var nog inte riktigt för mig.
Nej.
Så då tänkte jag att hund, det ska jag bli.
Vad var det på rytteriet då som du kände att
Nej, men jag var nog lite mer på att jag ville vara liksom mer i jakten. Mm. Jaga liksom de
fånga.
Visste, ja, fånga tjuvar liksom. Jag säger inte att de inte gör det. Det är klart att de gör det i mån, men det var mycket liksom rida och jag har ju egen häst hemma så att jag rider ju hemma också så att kände jag att det kanske
fånga bovar. Jag har alltid sett det som en ynnest att få fånga bovar.
Absolut. Det... Och som hundförare är det liksom det är riktiga pärlan för att de tjuvarna som man fångar med hund skulle man inte ha tagit annars.
Nej, det är sant ja.
Och det är en mäktig känsla faktiskt när man har lagt ner så mycket arbete som krävs för att vara hundförare.
Ja.
Och så få lyckas. Och då är det både med att fånga tjuvar och även som det ultimata då, liksom att rädda liv som man inte hade kunnat gjort utan hunden.
Just det.
Den känslan är ju obetalbar. Liksom. Då är det värt alla miljoner timmars slit som just man har lagt ner. För det är ju liksom en livsstil att vara hundförare.
Ja, men det vet ju vi som...
24-7 har du hunden, du måste lägga ner hur mycket fritid som helst.
Mm.
Och gillar du inte det eller har familjens förståelse med, då...
Funkar.
Då funkar det inte. Så att,
Nej, men hundförare driver man ju lite lätt med också inom polisen. Trafikpoliser är väl liksom, om vi jämför liksom med svenska driver med norrmän så vet vi att norrmän är ju inte mer korkade än vad vi är. Men det är väldigt roligt att driva med dem. Och lite så är det med trafikpoliser och lite med hundförare också. För det är lite så här Lone Wolf McQuaid. Nej, men oftast åker hundförare ensamma och...
Och, det är en speciell typ av människor tror jag, som blir hundförare.
Slarviga klädsel, det bara hänger overallen och massa snören och grejer.
Då måste man ju tänka på att det kanske precis har varit ute och sprungit ett spår på 3-5 kilometer i snårskog och i lerig.
Ja, men det tog vi aldrig hänsyn till.
Nej, precis. Men hunden hårar ner och lerar, hoppar på en liksom.
Vi ringde ju jättegärna hundförarna såklart för när vi behövde hjälp och så. Men jag tänker innan du kommer då till hundföreriet så måste du väl ändå varit ute och jobba som på ordningen bara, eller?
Ja, jag var på ordningen ett par år i Västerort, i E-turen. Mycket lärorika och jätteroliga år. Jag brukar säga det, jag ibland berättade att vi var 17 man liksom, i turlaget.
I en tur,
Det fanns inte ens bilar ibland så vi var tvungna att några fick åka tunnelbana eller pendeltåg eller blada liksom.
Och blada, det är ju då
fotpatrullera. Precis. Ja. Så att det var ju hur kul som helst, verkligen. Sen fick jag jobba, förmånen att jobba i, på närpolisen startade ju då där.
Just det.
Fick jag jobba ett tag i Rinkeby, södra Järva, med narkotikagruppen först. Och jättekul, jättespännande.
Varför var det spännande då?
Ja, men alltså det var ju, vi fick lite var för oss själva och vi hade vårt eget lite lilla liksom, gäng och vi hade liksom en FV-ledare på stationen som vi kunde ringa till och någon satt in och hade en handstation som kunde göra slagningar och sådär. Så vi var liksom lite utanför det vanliga gridet. Så, där,
så,
att,
så och FV-ledare
då? Jättemycket beslag liksom också såklart.
Ja, det är det roligaste. FV-ledare för lyssnarna som inte jobbar som polis, så är det förundersökningsledare betyder det som fattar de beslut, kan ju fatta beslut om till exempel husrannsakan eller sånt som man har.
Mm.
Då hade ni en tajt kontakt med en egen...
Precis.
Ja, väldigt praktiskt om man är ute och jobbar på det sättet.
Ja. Och sen jobbade jag även på i ungdomsgruppen, som vi kallade det då också, i Rinkeby.
Mm.
Det var också jättekul. Och vi försökte jobba mycket med förebyggande arbete och söka upp ungdomar i riskzonen och när de var riktigt små faktiskt. Mm. Man, det är som man vet att det kan ju faktiskt vara så att man ser ganska tidigt att den här personen har inte förutsättningar, utan kommer kanske gå ganska illa.
Mm.
Man försökte fånga upp dem. Jättesvårt naturligtvis. Mm. Och naturligtvis gick det väl inte så jättebra för alla dem heller, men nej, vi gjorde i alla fall ett försök.
Mm.
Och det är såna grejer som man kan komma ihåg. Liksom, att, sådana människor är någon av dem har jag faktiskt fortfarande kontakt med.
Oh.
Mm. Fast personen liksom har kanske inte gått jättebra alltid, men nej, försöker. Liksom, så.
Men det är häftigt. Det är nog inte många som tror att det faktiskt är så att vissa poliser har kontakt med människor som man har träffat. Och kanske i vissa fall också både gripit och liksom, lagfört.
Nej, men det gäller ju, och jag tror att det är viktigt som polis att fortfarande ha koll på att det är människor.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Så att det, ibland har man en sån här uppvisning för barn och de tänker, ja, en tjuv liksom, vad är det här? Ja, men vad är en tjuv egentligen? Ja, men det är faktiskt en människa som vem som helst egentligen.
Mm. Mm.
Som har hamnat av olika anledningar liksom fel.
Mm.
Enligt samhället.
Just det. Mm. Mm. Men okej, väldigt blandat, väldigt roliga tjänster. Alltså,
jättekul.
Mm.
Jag ville bli hundförare då, så jag sökte ju i Stockholm.
Mm.
Och då var man tvungen att ha, tror jag, 7 års tjänst innan man ens fick söka.
Okay.
För det var så populärt att bli hundförare då, med flera 100 som sökte.
Mm.
Sökte Stockholm, kom inte in där. Vet inte varför egentligen. Sökte Uppsala samma år, kom in där.
Mm-hmm.
Så att, jag gick ändå utbildningen med de som hade sökt i Stockholm samtidigt som mig. Så det var lite roligt.
Ah.
Och alla bara, vad gör du här? Ah, platsar man inte i AIK får man väl lira i Hammarby. Alltså, vad är problemet?
Så ni gick samma utbildning då?
Ja, precis. Ja.
Hur var den utbildningen till att bli hundförare?
Det var jättekul. Det var på Tullinge på den tiden där, på flygfältet.
Just det.
7 veckor tror jag, 8 veckor. Man fick vara bara med sin hund liksom, varenda dag och göra roliga saker. Så att det var ju helt fantastiskt.
Den här frågan har jag ställt tidigare. Vi har haft hundförare som gäst tidigare. Men hur är det då? Då blir man tilldelad en hund då?
Ja, antingen blir du tilldelad en hund. Nu hade jag ju förmånen att ha min egen hund.
Mm-hmm.
Som jag hade köpt redan som valp och tränat själv.
Oh.
Och den klarade då de här testerna.
Okay.
Så att det var ju fantastiskt fördelaktigt för mig.
Verkligen?
En chefer som hette Troll.
Aha.
Mm, en stor svart chefer som vägde nästan lika mycket som mig.
Blev ni ett bra team?
Ja, det var en jättebra första hund faktiskt. Mm. Tyvärr så efter bara 4 år så fick han en sån här elak fästing. Sjukdom, Elishias eller anaplasma. Så att han kunde inte fortsätta jobba tyvärr.
Mm.
Så att, men han levde tills han var 12-13 år ändå.
Men vad gjorde den här sjukdomen med Troll då? Så att han,
så han fick ont i nacken och han blev väldigt trött. Och så där. Det tog jättelång tid innan de hittade vad det var för fel också.
Okay.
Mm. Så att vi minns någon gång vi spårade upp en biltjuv. Och grep personen i slutet där i skogen i mörkret. Och sen kom vi tillbaka till bilen. Då har han ju ändå jobbat hårt. Liksom, och så ville jag att han skulle hoppa in i bilen. Och då hoppade han inte in.
Uh-huh.
Alltså, och sen tvingade han att hoppa in i bilen. Då skrek han till. Liksom. Så det var först när jag märkte att oj, det är något fel.
Okay.
Och då hade han ju så ont i nacken av den här sjukdomen då, tyvärr.
Okay. Mm.
Så det var tråkigt. Men det gick ju bort hyfsat med antibiotika. Men han blev aldrig liksom, återställd 100%. Så.
Men var han kvar hos dig då?
Nej, han fick bo hos dåvarande svärföräldrarna och fick ett fantastiskt bortskämt liv.
Ja, okej. Okay. Härligt. Ja, vad bra. Och vad hände då då? Då visade det sig att din hund då inte mår bra och måste ersättas. Hur går man tillväga då?
Ja, där hade jag ju återigen, jag har varit lite förutseende där, så jag hade ju köpt en till valp.
Det här måste vara Sveriges mest välförberedda hundförare någonsin. Ja,
ja, nej, men jag hade köpt en Malinois då. Som hette Busis. Tyckte jag var lite roligt. Den var väldigt busig när man var liten. Egentligen hette hon Babe. Men jag tänkte, det kan jag ju inte ropa.
Som polis liksom.
Nej, precis.
Ah, okay.
Nej, så att hon var ju i princip i den åldern där vi kunde testa henne där då. Så då gjorde vi det och hon blev också godkänd.
Ah.
Så att då fick jag jobba med henne. Och hon var med mig i 10 år. Så hon åkte polisbil från att hon var 8 veckor gammal till, tills hon var 10 kan man säga.
Oh.
Sen levde hon 4 år till hemma hos mig som pensionär.
Okej.
Ja.
Och om du jämför då troll och busis, hur var de, hur skilde de sig åt att jobba med?
Framförallt så var ju det är ju individer naturligtvis. Så först var jag en hane och sen det andra var en tik. Mm. Och efter det så vill jag bara ha tikar.
Okay.
Jag tycker att de är fantastiska och de jobbar väldigt, väldigt mycket för föraren. Liksom.
Okay.
Har inte så mycket störningar och fläckar och såna grejer som jag kan tycka hundar kan ha, tycker allt annat är intressant.
Aha.
Sen har de ju nackdelar också, att de är inte lika starka som hanhundar och inte lika stora.
Mm.
Så att fördelar och nackdelar såklart. Men hon var mycket snabbare och mycket mer intensiv och hade alltså en arbetslust som aldrig tog slut. Alltså hon slutade aldrig jobba. Man behövde aldrig liksom tjata.
Okej.
Och det var väl en skillnad.
Har du något sånt case som bara ploppar när jag frågar om något busis case som ni gjorde som var så här stack ut?
Ja, alltså vi har ju, alltså det, man kan tänka att det är räddningstjänst, alltså när man hittar någon människa som man vet inte skulle ha överlevt.
Mm.
Och framförallt också, tyvärr också, om det är någon som inte lever.
Just det.
Det är ju jättehemskt, men för familjerna så är det ju också väldigt skönt att få ett avslut av att hitta personen som annars kanske skulle vara försvunnen, och ovissheten då. Så att sådana grejer, utan hunden så hade man ju aldrig lyckats där.
Gjorde du båda delarna?
Man kunde gå i dagar liksom. Mm.
Gjorde du båda delarna med båda hundarna? Hittade?
Ja, precis. Och sen så, som sagt var, med spåra efter tjuvar. Och, vi hade båttjuvar någon gång, man spårar i regn och det är bara, du vet, mörker. Och man bara, nej, det här... Ja. Men det är bara inte ge sig, det är bara fortsätta. Och till slut så har man dem. Det är en speciell känsla, som jag redan har sagt.
Men hur är det då? Jag tänker, du berättade att troll då var ju stor och vägde nästan lika mycket som du. Så får en hund som är lite mindre. Men när du kommer fram då, till exempel till båttjuvarna.
Mm.
Och jag antar att det bara är du och hunden då.
Mm, den gången hade jag med mig en medspringare också.
Okay.
Som var med som tuva.
Men hur har du blivit bemött när du hittar tjuvar så att säga? Om man beskriver dig så, du är inte jättestor.
Nej.
Nej. Och så har en hund med. Hur brukar bemötandet bli från den andra sidan mot dig då?
Jag brukar inte ha, alltså jag har aldrig upplevt något större problem sådär. Och sen, jag är ju ganska verbal också, och sen är jag ganska ättrig själv. Jag har en ganska roligt sån här karikatyrtavla som jag fick från mitt turlag i Uppsala när jag slutade där. Där har de ritat mig som en jätteliten person som står och skäller på en jättestor buse som bara, förlåt. Och det är väl lite typiskt mig så.
Okay.
När jag ser mig själv på kort så tänker jag, vem är det där? Vilken liten. Jag tror att jag är jättestor. Så jag är väl som en terrier antagligen, så här, som skäller på stora hundar. Liksom.
En terrier och en malinois som går bredvid varandra.
Ja, precis.
Okej, så det har egentligen inte varit något problem då, skulle du vilja säga, att du är...
Nej, man får ju lag efter läge. Man får ju tänka så här, vad har jag för resurser och vad har min hund för resurser? Mm. Vi är ju ett team. Vad kan vi göra? Är det så att kan vi ro på den här personen? Eller måste jag liksom kanske hålla stången här nu och vänta på förstärkning? Det har ju hänt också att man behöver säga, okej, den här vägen är 2 meter lång och påtänd av GHB. Kan jag få lite hjälp här? Jag har spårat upp den här personen och lyckligtvis så har det funkat. Liksom.
Mm.
Man kommer ganska långt med att vara street smart och verbal också.
Just det. Mycket långt lämna på sig.
Mm.
Ja.
Det, man får ju tänka så, vad har jag för förutsättningar?
Mm. Intressant.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Spännande del av polisyrket som jag bara har mött i samband med att man har kallat på en hundförare av olika anledningar.
Ja, då kallade väl ni ofta på narkotikahundar?
Oftast,
då?
Ja.
För att jag har ju, busis var ju även narkotikahund, som kombihund som det kallas då. Så att hon gjorde också mycket narkotikasök. Och sen så har jag också varit, haft förmånen att vara specialsökshundförare, som det kallas nu, där jag bara jobbade med narkotika och vapensök.
Mm.
Ett par år.
Okay.
Och jobbade då bara med narkotikagrupperna tajt. Och även morgningen då, om de behövde hjälp såklart. Men man försökte lägga tid tillsammans med narkotikagruppen och jobba tillsammans med dem mycket.
Mm. Hur ofta tränar man då som hundförare?
Hela tiden.
Det är så. Mm.
Ja. Alltså jag brukar säga så här, du måste nästan träna varje dag. Sen vet jag att alla inte gör det, men om man slår ut snittet på vad man gör. Även du måste ju rasta hunden en 3-4 gånger om dagen, minst.
Mm.
Och jag brukar säga det till människor som säger att de inte har tid att träna hunden. Att man kan faktiskt passa på att träna massor med saker bara när man är ute och rastar.
Just det.
För det är ju inte bara en sak som hundarna ska kunna. Liksom. Det är lydnad, det är spår, det är sök, det är att leta på brottsplats och markera föremål. De får inte nudda föremålen.
Mm.
De ska bita, de ska släppa, de ska söka narkotika, kanske vapen, så att du förstår ju att timmarna på dygnet inte riktigt räcker till.
Jag förstår det.
Och det vi har till förfogande från arbetsgivarens sida, det är en gång i veckan står det att vi ska ha träning.
Mm.
Vilket är ju en liten utopi med tanke på resursernas, hur de ser ut idag.
Just det.
Där hundförarna är väldigt, väldigt få.
Mm.
Och jobbar jättehårt och sällan tid att komma och träna på träningsplatsen.
Det
hela tiden ligger på jobb och det rings, de måste åka iväg då, mitt i alltihopa, mitt i träningen och sådär. Så att det krävs fritid.
Mm,
du måste lägga ner det.
Spännande del av polisyrket med hundarna. Och jag kommer spontant få upp ett kris i huvudet när vi av en händelse står bredvid, väldigt nära en bensinmack i Nacka, där de gör ett inbrott. Så det går larmet och då springer vi dit. Och vi är civila men beväpnade poliser. Och då hade vi sån tur. Så kollegan skjuter faktiskt mot de här.
Oj.
För de springer. Och det visade sig sen att han sa han hade ett vapen, men han hade en godispåse i handen i mörker under en gatlykta.
Oj.
Han sa han hade vapen. Och sköt varningsskott då.
Mm.
Men hundföraren var ju precis där i närheten. Då hade de här två Einsteins då klättrat upp i ett träd och tänkte det är nog en bra ställe att gömma sig. Men det gick ju inte så bra.
Nej,
så
hundarna är fantastiska där.
De fick klättra ner igen.
Ja. Jag hade faktiskt, det var ganska roligt. Jag är familjehem också, så jag hade några killar som bodde hemma hos oss. Då ville de hjälpa till och så sa, men du får försöka lura på polishundarna här nu. Då hade jag 3 stycken polishundar hemma.
Ah, ja. 3 stycken?
Ja, då hade jag gammel pensionären och sen hade jag en ny som hette Leo som var narkotikahund. Och sen så hade jag en valp till som jag hade köpt som är min tjänstehund nu då, som heter Nosa.
Okej, bra namn.
Ja. Så då så sa jag bara så här, ni får 10 minuters försprång och bara stick iväg och försök liksom komma undan och sådär. Så tyckte de var jätteroligt med grabbarna och de sa, nu ska vi lura polishundarna. Liksom. Och då försökte de också bland annat klättra upp i träd och så.
Aha,
så sa, vilken hund ska jag ta då? Du får inte ta Busis, hon är för rutinerad. Ta någon av de yngre.
Men de kom inte undan ändå?
Nej.
Härligt, man får vara på familjehem så blir man jagad av polishundar.
Ja,
det är bra.
Precis.
Det är bra. Men det är ju väldigt, väldigt bra erfarenhet att veta att det inte går att undkomma en polishund.
Nej,
det kanske kan vara bra om man har hamnat snett.
Ja, precis. Don't run.
Nej, you can't hide. Vi pratade vid lite innan, eftersom studien var upptagen här innan. Och så nämnde du, jag sa, men har du någon story som kom ut? Och berättade du, jag hittade ett papper.
Mm.
Du hade hittat ett papper vid ett tillfälle som väckte. Kan du berätta vad det var för papper du hade hittat?
Ja, det var faktiskt i samband med att jag skulle flytta. När man håller på och rensar kartonger och hyllor och sådär, så hittade jag en erfarenhetsberättelse från Göteborgskravallerna faktiskt. Och sitter där, jag satt på, typ på golvet och rensade liksom, och så började läsa den där. Och då ska man väl säga att det var ju då 15 år efter det hade hänt. Liksom.
Mm.
Kanske 20, eller ja, länge sedan alltså.
Mm.
Och vad jag har berättat historien om min Göteborgsupplevelse många gånger som man skulle kunna ta, men det har inte varit någonting som har följt mig egentligen. Jag har berättat det som en historia som har hänt, en polishistoria liksom.
Mm.
Men just,
och det är det här EU-toppmötet,
EU-toppmötet som urartade i Göteborg där, och där det vart kravaller och hela stan brann i princip.
Mm.
Men när jag läste det här erfarenhetsberättelsen så många år efteråt, det var inte jag som hade skrivit den utan det var min avdelningschef som okay. hade skrivit den där erfarenhetsberättelsen.
Så du plockar upp den ur en flyttlåda och sätter den sådär som man stannar till när man
precis.
Håller på att fixa med sina lådor.
Och då fick jag faktiskt en sån här liten en reaktion att jag blev helt skakig och liksom nästan började gråta och kändes väldigt, väldigt, väldigt påverkad emotionellt av vad vi upplevde där, våran grupp och våran avdelning.
Okay.
Som inte alls jag kommer ihåg att jag kände då, men att det kunde komma så långt efteråt. Liksom. Det var väldigt intressant. Ibland brukar folk fråga så här, har du varit med om någonting spännande och läskigt? Och så man bara, nej. Man har jobbat i 24 år, klart man har varit med om massor.
Såklart.
Men man lägger liksom det liksom bakom, man kan inte lagra hela tiden för då pallar man liksom inte.
Nej.
Sen är det ju viktigt att man liksom pratar och bearbetar, men man kan inte lagra.
Just det. Men du sitter med det där pappret och vad händer? Du börjar skaka?
Ja, jag började faktiskt skaka, darra. Liksom, så här. Oj, var det så här? Blev jag utsatt för det här? Gjorde vi det här? Ja. Så att där kan man se vad man kan få för reaktioner.
Var du då kommenderad att åka till Göteborg då, där du jobbade? Var jobbade du då under
då
den
Då jobbade jag i Rinkeby, på Södra Järva som det kallas. Nät på Södra Järva. Och det är en historia i sig. För då, vi var inte uttagna i våran, eller som jag och min grupp var inte uttagna att åka ner på de förberedelserna så att säga, i Göteborg, de här deltagrupperna som var nere. Mm. Men sen spårade det ju ur där nere och man såg på tv att det brann på avenyn och det var fullständigt kaos. Och då jobbade jag radiobil tillsammans med en kollega och det gick ut ett allanrop på radion.
Mm.
Är det alla som kan åka till Göteborg nu, ta er till Kungsholmen snabbt. Inom 15 minuter går en buss. Så vi blåade in till Kungsholmen och där blev vi instoppade på en buss ut till Arlanda på ett plan. Stoppa pickan i fickan ungefär.
Det var så?
Ja.
Man bara samlade ihop om en kvart.
Alla som kunde. Om en kvart går en buss från Kungsholmen.
Och bara hämtar upp folk.
Ja. Så att, det var ju liksom försökt hjälpa till alltså snabbt att få förstärkning ner till Göteborg.
Och bara ett chartrat plan.
Ja,
liksom.
Ett chartrat plan. Vi körde in på plattan med den där bussen och bara sprang på planet. Hämtade upp 10 kollegor i Uppsala på vägen. Och sen så precis när man rullade iväg så stopp. Då kom liksom justitieministern springande med portfölj där.
Vem var det
Thomas
på den?
Boström, va?
Thomas Boström. Ah.
Ja, just det. Och liksom, han ska med också ner.
In med honom på planet
också. Ja, in med honom och så åkte vi iväg och lyfte och iväg. Och så, det kommer jag aldrig glömma. Då höll han ju ett litet tal för oss där. Då, framme. Ah. Han stod längst fram där i.
Okej.
Och sa liksom att ja, ni har regeringen bakom er. Det här är svensk polis största utmaning någonsin.
Oj.
Då var man lite så här, oj, vart är vi på väg? Vad är det som händer där nere?
Hur mycket hade ni fått då, liksom, förutom det ni hade sett på tv, vad fick ni för förberedelse vad ni skulle göra och så där? Visste du när du satt på det här planet?
Nej.
Vad kommer hända nu?
Nej, jag hade ingen aning. Och när vi kom ner dit så var det bara liksom hjälm på, skyddsutrustning på, sköld. Framåt marsch ungefär, kolonn okay. och så in liksom. Jag kommer ihåg att det var ju, man hade sett de här gamla hjälmarna och visiren, det var ju imma på visiret, man såg ingenting och det var bara språng, framåt marsch, kedja liksom och det kastades grejer. Och, så det var helt chockartat egentligen. Men man jobbade på, vi jobbade väl 28 timmar i sträck tror jag första vändan där, fick sova 10 timmar, sen jobbade vi 18 timmar direkt efter det. Men ja, det var väl en sån här grej som jag tycker faktiskt att första gången också som allmänheten var så otroligt tacksamma mot det vi gjorde.
Mm.
När vi åkte hem, då var det också, fick vi åka Herkulesplan hem och kommer liksom gående på, det låter lite som en löjligt kanske, men det var en sån här grej som var, alltså sitter kvar i hjärtat, att folk stod och applåderade när vi kom gående, liksom, då hade man ju jobbat, man var ju helt slut. Applåderade liksom allmänheten när man skulle åka hem där. Flygplatsen ställde de sig och applåderade och sådär. Så att det var.
Vad betyder en sån grej?
Det betyder jättemycket. För att det är ju en anledning till att de flesta blir poliser är ju ändå att man vill värna samhället. Vi är ju liksom det yttersta skyddet om man säger.
Mm.
För samhället, för människorna. Liksom för, för demokratin, för det vi har i vårt land som vi ska vara så himla tacksamma för. Jag menar, jag jobbar ju internationellt också, så att där, alla är ju inte riktigt lika lyckligt lottade som vi är i Sverige, även om vi har våra problem såklart.
Absolut. Ja.
Jag jobbade ju på Haiti när terrordådet på Drottninggatan var, så att jag var inte hemma då i Sverige, utan jag jobbade utomlands då. Men jag kan tänka mig att det var ungefär liknande känslor för de poliserna sen, att de fick de här blommorna och tacksamheten från allmänheten och det här, liksom att det betyder väldigt mycket, för att det är inte så många som gör det här jobbet för lönen och direkt.
Nej, det är det verkligen inte. Men vi ska gå tillbaka lite där. Du berättade att folk hade frågat dig, ja, du var i Göteborg, och du hade berättat, ja, men jag var i Göteborg och sådana grejer. Och sen så går alla de här åren, 15 år, du packar upp en låda och du håller på att flytta och du läser den här berättelsen som beskriver vad du och din grupp har gjort, och så börjar du skaka och nästan gråta som du beskriver. Varför tror du att vad var det som hände här egentligen då, om man försöker analysera det lite?
Ja, alltså grejen är att det, alltså, som jag sa, man ska inte lagra, men däremot så kanske det är viktigt att man har debriefing och sådär. Jag hade ju ingen debriefing efter det där. Det var ju bara så här, ja, det är lugnt, ja, bra jobbat. Så här, ja, så pratar man inte så mycket mer om det. Det är man liksom mer som att Men allting som man varit med om, även om man tänker att man inte ska lagra, så finns det ju med oss. Liksom. Vi möter ju människor i kris och vi möter ju fruktansvärda saker som man liksom inte kan berätta för vanliga människor, för det är inte okej. Liksom. Mm. Och det är ju sådana saker som man bär med sig.
Mm.
Och jag tror man ska vara vaksam på att man liksom pratar ordentligt om det och får ur sig saker och ting.
Mm.
Men var ju det där skak, alltså det var ju liksom en reaktion då på någonting, men det gick ju över. Det,
jo, jag förstår, men jag tänker, kan det vara det att när man läser liksom svart på vitt vad man verkligen var utsatt för? För ibland är man ju mitt i saker och ting och sen är det först efteråt man kommer på att det där var ju jättefarligt.
Ja.
Men att man verkligen läser det efteråt, men det här var ju verkligen väldigt farligt, och att man glömmer bort det ibland. Kan det vara så som polis att man glömmer bort att man faktiskt har ett farligt yrke ibland?
Mm. Men jag tror att det är viktigt att vi glömmer bort det. För vi skulle ju inte kunna gå och tänka på det. Vi kan ju inte gå omkring och vara rädda, utan vi ska ju springa mot faran när det händer någonting, inte ifrån.
Nej.
Så att jag tror att det är en mental egenskap som vi måste ha, vi som är poliser. Och, ja, jag nämnde ju kort också att jag jobbat internationellt.
Mm,
så jag har varit på två missioner också för utlandsstyrkan, NOA. Bland annat ett år var jag i Georgien och jobbade för EU-mission där. Patrullerar gränsen mellan Ryssland och Georgien där. Det är lite liknande situation som Ukraina och Krim. Annekterade områden som är ockuperade då, säger Georgien, och Ryssland säger att nej, de vill vara med Ryssland, så att det är liksom, därför har man en mission där. Och nu senast så var jag ju ett år i Haiti där jag jobbade med narkotikahundar, eller med narkotikaproblematik på Haiti. Och Haiti är ju västra hemisfärens fattigaste land, kan man säga. De har en folkmängd på 10,5 miljon på en yta av Småland. Ungefär. Enorm fattigdom, korruption. De har en poliskår som har byggts upp tillsammans med FN, som har missioner där nere som faktiskt snart håller på att avslutas efter 15 år.
Okay.
De är också bara ungefär samma numerär poliser som vi är i Sverige. Så det är inte mycket. De får ju liksom pengar och gåvor och såna här saker från andra länder och från FN för att liksom bygga upp sin poliskår.
Vad kunde du tillföra, och svensk polis då, så att säga, tillföra då till Haiti just gällande de här narkotika hundsbiten? Vad gjorde ni där?
Ja, när jag kom dit då, så med FN är det egentligen så att man faktiskt inte vet vad man ska jobba med förrän man kommer ner. Men då var det ju sån tur då att de såg att jag var hundförare och frågade om jag kunde tänka mig att jobba med hundförare. Och eller på narkotikaroten och med hundar.
Mm.
Absolut, det ville jag ju väldigt gärna göra. Och kom dit och ser att det finns väldigt mycket resurser på vissa plan. De har faciliteter, de har hundar, de Men det fanns 6 bilar och ingen fungerade. Det var liksom trasigt. Det var liksom, man säger så här, det fanns mycket komponenter men ingen struktur. Ingen organisation och inget sammanhang. Liksom. Mm. De har liksom inte hittat någonting. Hundarna hittade liksom ingenting.
Och det måste väl finnas knark?
Ja, så det är ju en av världens största transitländer för narkotika från typ Colombia och då in i USA. Så att, det finns enorma mängder. Vi brände ju, vi hade alltså tagit beslag, eller de då, polisen på Haiti, 8,5 ton brände vi narkotika. Vi grävde en grop. Och sen så kom det 3 lastbilar då med beslagtagen narkotika.
Vad var det för preparat?
Det är kokain och marijuana. Största delen. Och sen så hällde man på liksom diesel och bensindäck i det här hålet och tände på.
Oh,
så att det är lite annorlunda än vad vi har. Men det var ju ett stort pådrag där. Det var ju högsta polischeferna och politiker där då. Det var propaganda och liksom...
Såklart.
Korruptionen. Vi jobbar ju tillsammans med, jag hade förmånen också att få faktiskt jobba då tillsammans med personal från amerikanska ambassaden som jobbar för DEA.
Drug Enforcement Agency.
Precis.
Administration kanske.
Ja, administration. Precis. Och både DEA och FBI och INL, då det är International Narcotic Law Enforcement. Men så att det var ju otroligt givande och spännande att vi kunde liksom jobba tillsammans. Gjorde olika operations då tillsammans med nationella polisen på Haiti. Sen var det neddragningar när jag jobbade där. Så att vi började med en narkotikagrupp på FN som var 8 man. Och efter 6 månader var jag själv.
Oj.
Ja. Så då,
hur länge var du där då?
Ett år var jag där. Alltså då fick jag ju ta allt, inte bara hundarna, utan jag hade ju liksom hamnen, flygplatsen, spaning, utredning, organisation och struktur.
Själv?
Så. Ja, som rådgivare.
Ja, ensam rådgivare. Mm.
Så att, men det var fantastiskt. Jag har ju fortfarande, det har gått 2 år nu, jag har fortfarande kontakt med de poliserna där nere.
Okej.
Det blev ett starkt band.
Skulle du rekommendera poliser idag, eller också, jag vet att många blivande poliser också lyssnar på den, att göra en sån här mission utomlands?
Absolut, det är fantastiskt givande. Alltså det är nog det bästa jag har gjort faktiskt. Det bästa som polisyrket har gett mig bland annat, det tycker jag är att få möjligheten att få jobba internationellt också. Sen kan man ju tycka och säga massor med saker om FN och att det är en stor koloss och det kostar massor med pengar. Det är massor med vänskapskorruption hit och dit och det är så här, ja, det är det. Men vad skulle vi behöva vara utan det? Får väl se det lite så också. Och jag brukar säga, jag har varit instruktör också för utlandsstyrkan i 5 år och jag har jobbat med att utbilda de som ska åka på missioner på International Police Officers Course, som man får en utbildning innan man åker ner och då även har internationella elever. Så den har jag hållit på med många år, men då brukar jag säga det, att det viktiga är att man känner att man liksom, gräv där du står, dig where you stand. Alltså gör någon skillnad i någon människas liv på en annan sida av jorden där de inte har samma förutsättningar som oss. Det är otroligt givande för en själv personligt, men också för liksom världen. Vi kan tycka att vår lilla ankdam i Sverige är liksom lite liten. Vi har ju vår problematik och så vidare, men i ett större sammanhang så har vi det bra.
Ja,
det måste man ändå säga, även om
absolut,
situationen är ju fruktansvärd nu med alla skottlossningar och gängkriminaliteten. Den är ju fruktansvärd. Och de tror inte på oss när vi pratar om det här internationellt.
Aha.
Och man säger att det här händer i Sverige till exempel, då skrattar de bara och säger nej. Och då? Det kan inte hända i Sverige.
Nej, för det ses som ett så frifullt.
Ja, precis. De tror inte att det är sant. Liksom, vi kunde visa videos liksom, för kanadensarna och sådär liksom, som jobbade där nere. Och de bara, nej men skämtar ni? Varför gör ni inget? Ja, vad ska vi göra? Det är en polisbil. Liksom.
Var det Jorgen först?
Jorgen först, 2011.
Och då fick du lite blodad tand då,
ja,
liksom,
verkligen.
Att du vill åka någon annanstans.
Mm, man får missionsfeber.
Ja, det är så. Ja. Jo, men det är väl inte alls ovanligt att folk har åkt mer än en gång.
Nej.
Det är väldigt få som jag har hört som bara, nej, det gör jag aldrig om igen.
Nej.
Utan att man just blir väldigt inspirerad av det, liksom.
Ja, nej, det är väldigt, väldigt givande. Men som sagt, man måste vara nöjd med det lilla. Man kan inte tro att man ska kunna förändra liksom hela världen eller förändra ett helt land på ett kick eller något sånt. Nej. Utan det, man får försöka se det lilla. Men så är det nog även i det, vårt dagliga arbete i Sverige. Mm.
Nej, men absolut. Och det är väl inte helt ovanligt att man kliver ut från skolan och är utbildad polis och känner att man vill liksom rensa i hela undervärlden i Stockholm. Det är väl en härlig, kanske något naiv tanke, men det kanske inte kommer märkas någon större skillnad av att du kommer ut som polis. Men du gör ju ändå ett väldigt bra jobb. Men...
Ja, och du kommer göra skillnad i människors liv, garanterat.
Absolut.
Någon människa kommer att liksom tacka dig för någonting liksom som du har gjort för dem. Och bara det är ju värt det yrkesvalet som vi har gjort. Jag fick ju också förmånen när jag var på utlandsstyrkan och fick jag komma i kontakt med en kvinna som heter Karin Scharma som är min mentor faktiskt.
Så det var inte svensk eller?
Jo, hon är svensk.
Hon är svensk, okej. Okay. Ja.
Men och vi har jobbat jättemycket, vi har lite projekt ihop också så där. Hon är expert på interkulturell kommunikation. Och det är ju någonting som vi verkligen behöver utveckla inom polisen i Sverige och
i Sverige. Ja, ja, precis.
Jo, men alltså
många myndigheter och...
Ja, alltså grejen är så här att det är så himla lätt att säga att så här, ja men nu varför är det så här nu? De kan inte använda sunt förnuft.
Ja, just det.
Vadå de kan inte använda sunt förnuft. Ja, men det är ju sunt förnuft. Ja, men vad är sunt förnuft? Vad tycker du att sunt förnuft är?
Ja, men vi har ju vårt kulturella syn Precis. På sunt förnuft såklart.
Precis.
Det är helt annorlunda någon annanstans.
Det är det människor ibland inte tänker på, att sunt förnuft är kulturellt. Det beror alltså helt på hur du är uppväxt i, vilken kultur du är uppväxt i. Mm. Så att det är liksom ingenting som man förändrar. Man förändrar inte en kultur på liksom en kvart.
Mm.
Utan det är ju liksom språk och sedvänjor och allt sånt där.
Och,
det...
och bara kroppssignaler,
ja,
hur man nickar ja och nickar nej.
Exakt.
Finns det en massa olika varianter där.
Ja. Så där måste jag ändå säga, slå ett slag för att man borde utveckla det lite grann. För att liksom, ett av de bästa råden jag har fått där av Karin är att säga så här: suspend your judgment.
Suspend your judgment.
Ja, alltså vänta lite med och skapa dig en liksom, uppfattning. Var lite avvaktande och fundera lite grann på varför gör den här personen som den gör.
Märkte du några sådana här grejer typ i joggen och Haiti?
Oh ja.
Som du kände såhär, alltså, oj vad konstigt.
Men... Ja, men fast jag märkte framförallt de som inte klarade av att göra det.
Okay.
Det blev mycket, mycket konflikter. Och de hundförarna till exempel som jobbade innan mig på Haiti, de bara, nej men det är ingen idé. Det var en amerikan och en kanadensare som jag avlöste där. Det är ingen idé, typ, de är ju dumma i huvudet. De fattar inte. Det är ingen idé, ni behöver inte lägga ner något jobb. Strunta i det där.
Okay.
Jag bara, men alltså, jag ska ju vara här ett år, jag måste ju få försöka. Nej, men det är ingen idé. De vill inte.
Oj.
Och sen så när jag kunde ändå tänka så här, okej, vad är det kulturellt som gör det här? Liksom. De tänker så här, hundar, vad har hundar för kulturell status i det här landet överhuvudtaget? Vad tjänar en polis här? Ja, de tjänar $100 i månaden. De måste ha extra jobb. Korruptionen är stor. Hundmaten som betalades av amerikanska ambassaden kostar mer än vad de tjänar. Alltså, det blir ju massor med olika grejer. Okej, hur ska man liksom vinkla? Hur ska infallsvinkeln komma? Hur man behandlar hundarna till exempel. Det är ju ingen maskin. En relation med en hund, och de bara, va? Relation? De hade ingen relation med en hund. Det var inte kulturellt gångbart på Haiti att ha en relation med en hund. Det var jättekonstigt.
De hade inte köpt en valp och...
Nej, de hade ju importerat färdiga hundar kanske från Colombia då, eller någonting sånt. Liksom, och sen frågade de, den funkar inte. Kan du kolla varför den här inte funkar? Ja, men den är ju instängd 24 timmar i en liten bur. Den måste ju få komma. Alltså, ja, förstår du?
Uh-huh.
Så att det var lite så här, gud, vad ska jag börja? Och jag, nu ser jag hoppa fram och tillbaka på alla ämnen, men det är lite sådär,
det är okay.
man ömmar ju liksom för djuren, alltså det är verkligen, men ibland jag kunde inte sova ibland, tänkte stackars hundar, men så fick man också tänka så här, vänta nu, just det, jag såg ju några barn där på soptippen som låg, just det, ja, hundar är ju ändå bara en hund då, tyvärr, det är ett verktyg i kampen mot
narkotika. Du fick sätta dig i relation till
någonting annat. Man måste börja göra så, för det är ju liksom, sen så hoppas
men kunde du införa någon form av relationstänk eller något sånt då, som gjorde att man fick en annan syn, ett annat synsätt på det här arbetsverktyget då, som de...
Ja, jag hoppas det i alla fall. Vi var ute och jogga med hundarna. Vi liksom hade, när vi hade nyrekrytering så fick de ju lära sig att visitera hundarna och klippa klor och sånt där. Men jag har inte hållit på med sånt så mycket. En del hundar var ju tjocka, så alltså det var det fetaste hundar jag sett i mitt liv, och så var några benrangen. De kunde inte ens tänka att man skulle ge individuellt liksom, mängdfoder. Liksom. Alltså, det var så här, vart ska jag börja?
Jag förstår.
Och sen så jobbade de på flygplatsen, men de jobbade kanske inte liksom exakt så taktiskt så att man skulle kunna hitta någonting. Mm. Och jag bara, men ska vi inte åka på, vi måste göra lite checkpoints, vi måste ut och stoppa bilar. Så här, men då var jag ju också lite naiv. För det var ju bara så här, ja, fast vi kan inte göra det, för då måste vi ha med oss insatsstyrkan, för det är för farligt.
Ja, just det.
Alltså det är extremt farligt. Alltså, mm. Det sköts ju en polis i veckan nästan när jag var på Haiti.
Oj.
Det är alltså så att man får inte komma in och bara tänka så här, nu ska jag göra som vi gör i Sverige och ska visa dem. För det är inte riktigt det handlar om, utan man måste tänka, vad har de för förutsättningar, mm. vad kan man göra? Är det så att om de tar en person så kanske de blir hotade till livet, deras familj blir hotade till livet för att korruptionen går så pass högt upp.
Mm. Oh, shit.
Alltså det är inte lätt.
Ett annat
yrke, man kan inte säga så här, de vill inte, för det har absolut inte med det att göra, för de här människorna var fantastiska som jag jobbade med där, många av dem, så att det stämmer absolut inte att de inte vill.
Nej.
Utan det finns massor med grejer som påverkar liksom.
Spännande att få sådana intryck från andra länder och få de här perspektiven.
Ja, perspektiv är ju när du säger det. Här i Sverige pratar man ofta så här lite gram eller något. Wow, vi tog ett kilo liksom. Där var det så här typ, vi har fått ett tips här på 12 000 liter liquid heroin. Va? Ja, då var det bara liksom okej. Okay, så ringde så här, DA till mig, bara, kan du gå upp och övertala liksom, chefen för narkotikaroten här på Haiti att han måste göra något åt det här tipset. Ska jag? Okej. Okay. Och så åkte jag upp dit där. Och så pratar vi franska också då, ska du veta. Liksom. Jag var inte jättebra på franska, men jag fick ju lära mig. Och de pratar kreol och franska.
Oh my lord.
Men
utmanande.
Jag är lite sådär, jag är bra på kroppsspråk.
Hur gick det med heroinet?
Vi hittade tyvärr inte det, men vi gjorde en jättestor operation. Och det var faktiskt nästan också en helt overklig historia som kan vara ganska rolig att höra.
Vad var det då?
Då åkte vi iväg, det var väl 3 stycken från FN. Och sen så var det DEA, 2 special agents, och så var det väl, tror jag var 20 man från narkotikagruppen då i Haiti. Och så åkte vi på såna här, vad heter det, trucks med pickup trucks, som sitter på baksidan med sina AK-47er och skumpade 8 timmar genom buschen och djungeln där, liksom hela natten, och så fram liksom i gryningen och smög där i byarna. De hade ju inte ens knappt sett en bil i den där byn. Alltså det var ju helt galet. Det kändes som att det låter kanske lite så där spektakulärt, men det var nästan så här som att nu är jag med i Narcos.
Hur slutade det då?
Nej, vi sökte och vi hade ju både en tipsare och telefonavlyssning. Vi vet ju att vi var på rätt ställe, men vi hittade inte. Det är ju en djungel. Alltså,
svårt.
Och det var precis vid gränsen till Dominikanska republiken.
Okay.
Så det skulle ju föras över dit då. Så att, tyvärr så hittade vi inte. Men det var en upplevelse.
Ja, jag förstår det. Att få vara med i Narcos.
Ja.
Och då blir ju den naturliga övergången då polis... filmer eller polisserier, för jag antar att du har sett Narcos.
Ja.
Och kanske blivit lite påmind om din egna raid på Haiti.
Ja, men
kan du kolla på polisfilm, svensk eller amerikansk och sådär?
Jo då, det gör jag. Om jag skulle rekommendera en film då, så skulle jag vilja rekommendera en film som heter The Whistleblower.
The Whistleblower?
Mm, den utspelar sig, det är baserat på en sann historia. Och utspelar sig i Bosnien, tror jag.
Mm.
På en FN-mission där det är en amerikansk polis som upptäcker att FN-soldaterna är inblandade i human trafficking och prostitutionshärvor. Där FN-soldaterna själva är kunder och hjälper till att smuggla flickor över gränsen och såna grejer.
Så det har jag hört talas om, men jag har inte sett den.
Den är mycket bra.
Var kan man hitta den? Finns den på någon sån där streaming-sajt?
Ja. Det vet jag faktiskt inte, för det är någon kanadensisk bolag som äger den där filmen, så att man kan hitta den i alla fall på köpa, vet jag.
Mm.
Den är super, super bra och baserad på en verklig
händelse. Ja, det är alltid lite extra krydda om det finns en verklig berättelse i botten. Liksom.
Och där vill man även slå ett slag för whistleblowers, för att de brukar ofta bli väldigt dåligt behandlade även i våran organisation.
Just det.
När någon säger att hallå, jag tycker att det här inte stämmer, jag tycker inte att det här går rätt till, då är det ofta den personen som blir ganska illa åtgången. Jag tycker vi ska värna om våra whistleblowers.
Just det. Sant.
Annars så tv-serier, så heter den där då? En fransk
falsk,
nej, den har jag också sett. Men fransk, eller falsk identitet.
Falsk identitet.
Le Bureau tror jag den heter på franska. Okay. Mycket ja, bra. Jag har underrättelse läst. Grej
vad heter
på franska.
Le Bureau.
Le Bureau.
Mm, vad bra. Kanske jag får bättre på min franska som jag läste i 5 år och typ inte kan någonting. Jag skyller på den svenska skolan. Nej, jag skyller på min egen lathet faktiskt. Vad spännande. Innan vi bara slutar, vad har du i fickan?
Ja, inget jättespännande. Typ lepsil, bilnyckel, telefon, polislägg.
Och polislägget är inte och, oviktigt. Ja, du har ju en jeansjacka också, så du har lite fickor där.
Plånbok också.
En plånbok. Mm. Ja.
Så det var inte så mycket mer spännande.
Nej, det var inte jättespännande, men det var väl ganska så genomsnittligt svensk ficka. Plånbok, ja. Lepsil, mobil.
Polislägg.
Polislägg har ju inte det så många.
Nej.
Alltså, stort tack Anne för att du kom och gästade Snutsnack, och vi fick höra så mycket blandat om att vara hundförare, jättespännande, och hur de här hundarna väljs ut lite grann, väldigt spännande att höra, och om dina missioner, vad mycket härligt man kan få uppleva när man jobbar som polis.
Ja, faktiskt, det är ett väldigt, väldigt bra yrke på det sättet att du behöver inte stagnera.
Nej, det är toppen. Tack så jättemycket.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Det här avsnittet är slut nu. Men det kommer ett nytt om en vecka. Och jag hoppas vi hörs då. Ha det fint. Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.